Kapitel 5. Hos de visa. Egwen stod så nära den lilla elden i mitten av tältet som hon kunde komma, men likväl huttrade hon när hon hällde vatten ur en stor tekittel i en vid blårandig skål. Hon hade dragit ned tältsidorna, men kylan trängde upp genom de färggranna mattorna som täckte marken, och all eldens värme tycktes fara upp och försvinna ut genom rökhålet mitt i tälttaket, så att det enda resultatet var lukten av brinnande kogödsel. Det var svårt att inte hacka tänder. Vattnet hade redan nästan slutat ånga, och hon omfamnade hastigt Sidar och ledde eld för att värma det igen. Amish eller Bear skulle antagligen ha tvättat sig i kallt vatten, men de tog alltid svettbad istället. Nå, jag är väl inte lika hård för som dem. Jag har inte vuxit upp i öknen. Jag behöver inte frysa ihjäl och tvätta mig i kallt vatten om jag inte vill. Hon kände sig fortfarande skyldig när hon löddrade in en tvättlapp med en bit lavendeldoftande tvål som hon hade köpt av Hernan Cardere. De visade aldrig sagt någonting om det, men det kändes likväl som fusk. Att släppa urkällan fick henne att sucka av saknad. Trots att hon huttrade av kylan kunde hon inte låta bli att skratta tyst åt sin egen dumhet. Den underbara känslan när man fylldes av kraften, den himmelska floden av liv och medvetande, var lika farlig som den var ljuv. Ju mer man tog in av Sidar, desto mer ville man ha. Och utan tillräcklig självdisciplin tog man så småningom in mer än man kunde hantera, vilket ledde antingen till döden eller att man släckte sig själv. Det var sannerligen ingenting att skratta åt. Det är en av dina största brister, förmanade hon sig själv. Du vill alltid göra mer än du får. Du borde tvätta dig i kallt vatten. Det skulle lära dig lite självdisciplin. Det var bara det att det fanns så mycket att lära, och ibland kändes det som om en livstid inte skulle räcka till. Hennes lärare var alltid så försiktiga, både de visa och Aesirdeerna i Vita tornet. Det var svårt att hålla tillbaka när hon visste att hon redan överglänste dem på så många sätt. Jag kan göra mer än de anar. En isande vindstöt träffade henne och fick röken från elden att virvla runt i tältet, samtidigt som en kvinnoröst sa: om det behagar er. Egwen hoppade högt och gav till ett gällt pip innan hon lyckades få ur sig: stäng! Hon slog armarna om sig för att hejda sina krumsprång. Kom in eller gå ut, men stäng! Så som hon hade bemödat sig om att bli varm, och nu var hon iskall med gåshud över hela kroppen. Den vitklädda kvinnan hasade in i tältet på knä och lät tältfliken falla igen. Hon hade blicken nedvänd och händerna ödmjukt knäppta. Hon skulle ha gjort precis likadant om Egwen hade slagit henne istället för att bara skrika åt henne. Om det behagar er, sa hon med låg röst, så har den visa Amis sänt mig för att föra er till ångtältet. Kylan gjorde sig påmind igen och Egwen jämrade sig. Ljuset bränner Bär och hennes envishet. Om inte den vithåriga visa varit så enveten kunde de ha befunnit sig i ett hus inne i staden istället för i tälten i dess utkant. Jag skulle kunna ha ett rum med en riktig eldstad och en dörr. Hon slog vad om att Rand inte behövde stå ut med att folk kom inklivande hos honom när helst de önskade. Randall Thor, den fördömda draken återfödd, behöver bara knäppa med fingrarna så kommer spjutjungfrorna springande som skänkflickor. Jag slår vad om att de har letat fram en riktig säng åt honom istället för bara en hård sovmatta på marken. Hon var övertygad om att han fick ett varmt bad varje kväll. Jungfrorna släpar antagligen upp hinkar med varmvatten till hans rum. De har säkert skaffat fram ett ordentligt kopparkar att bada i också. Amis hade varit mottaglig för Egwens förslag att de skulle flytta in i staden. Och till och med Melaine hade verkat redo att gå med på det. Men Bear hade protesterat å det bestämdaste. Varvid de andra hade fogat sig lika ödmjukt som ett par Gai Shine. Förmodligen ville Bär så mycket som möjligt hålla fast vid de gamla traditionerna, nu när Rand fört med sig alla dessa förändringar. Men Egwene önskade att hon hade kunnat hitta någonting annat att vara oresonlig om. Att vägra kom inte på tal. Hon hade lovat dem visa att glömma att hon var Aes Sedai, vilket var lätt eftersom hon inte var det, och att göra precis vad de sa till henne. Det var desto svårare. Hon hade varit borta från tornet tillräckligt länge för att ha vant sig vid att bestämma själv igen. Men Amys hade sagt att det var farligt att vandra i drömmen även när man hade lärt sig hur man gjorde, och långt farligare innan dess. Om hon inte ville lyda i den vakna världen kunde de inte lita på att hon skulle lyda i drömmen. Och ett sånt ansvar tänkte de inte ta på sig. Så nu utförde hon hushållssysslor tillsammans med Evienda. Tog emot bestraffningar med så stor värdighet som hon kunde uppbåda och hoppade varje gång Amy som Elaine eller Bear sa groda. För att nu bara använda ett uttryck, ingen av dem hade någonsin sett en groda. Fast de vill förstås bara att jag ska servera deras te. Nej, det var Eviendas tur ikväll. Ett ögonblick övervägde hon att ta på sig ett par strumpor, men nöjde sig sedan med att böja sig ner och ta på skorna. Kraftiga skor, lämpade för öknen. Hon saknade sidenskorna som hon haft i Cheer. Vad heter du? Frågade hon i ett försök att vara vänskaplig. Coinde var det fogliga svaret. Egwene suckade. Hon försökte hela tiden bli vän med Guy Shine, men fick aldrig någon kontakt. Hon hade aldrig riktigt kunnat vänja sig vid tjänare, även om det för all del inte riktigt var vad Guy Shine var. Har du varit spjutjungfru? En snabb, het blick ur ett par djupblå ögon visade att hon hade gissat rätt, men lika snabbt vände kvinnan åter ner blicken. Jag är Guy Shine. Före och efter är inte nu, och nuet är det enda. Vilken sept och klan tillhör du? Oftast behövde man inte fråga, inte ens när det gällde Guy Shine. Jag tjänar den visa Melaine av Gerard sept i Goshians klan. Egwene hade försökt välja mellan två mantlar, en i kraftigt brunt ylle och en i vadstickat blått siden som hon hade köpt av Cardere. För att få plats med Moraines last hade gårdfarihandlaren sålt allt han haft i sina vagnar, och det till synnerligen förmånliga priser. Men nu stannade hon upp och tittade undrande på kvinnan. Det var inte det riktiga svaret på hennes fråga. Hon hade hört att en del Guy Shine hade gripits av en avart av missmodet. När deras tid på ett år och en dag var till ända hade de blankt vägrat att ta av sig sin kaftan. När är din tid till ända? Frågade hon. Coinde kröp ihop än mer, nästan så att hon rörde vid sina egna knän. Jag är Guy Shine. Men när kommer du att kunna återvända till din sept? Till din egen boplats. Jag är Guy Shine, sa den andra kvinnan strävt ner i mattan. Om svaret inte behagar er får ni straffa mig, men jag kan inte ge något annat. Var inte dum, svarade Egwene vast, och räta på dig. Du är ingen padda. Den vitklädda kvinnan lydde ögonblickligen och satte sig upp på huk, varefter hon undergivet inväntade vidare befallningar. Den korta glimten av temperament kunde lika gärna ha varit inbildning. Egwene tog ett djupt andetag. Kvinnan hade anpassat sig efter missmodet på sitt eget sätt. Ett idiotiskt sätt. Men Egwene skulle inte kunna ändra på det vad hon än sa. Hur som helst borde hon vara på väg till ångtältet. Inte stå här och prata med Coinde. Minnet av det kalla vinddraget fick henne att tveka. Den isande vindpusten hade fått två stora vita blommor i en grund skål att börja sluta sig. De kom från en växt som kallades segarde. En tjock, bladlös, läderartad sak med massor av långa taggar. Samma morgon hade hon kommit på Avienda med dem i händerna. Älkvinnan hade hajat till när hon såg Egwene, men sen hade hon trugat på Egwene blommorna och sagt att hon plockat dem åt henne. Hon förmodade att Avienda hade tillräckligt mycket spjutjungfru kvar i sig för att inte vilja tillstå att hon tyckte om blommor. Fast nu när hon tänkte på det hade hon faktiskt sett en och annan jungfru med en blomma i håret eller på rocken.
Du försöker bara skjuta upp det, Egwen Alvear. Sluta nu upp med att vara så dum. Du uppför dig lika befängt som Coinde.
För mig dit, sa hon, och han precis svepa yllemanteln om sin nakna kropp innan kvinnan öppnade tältfliken åt henne, ut mot den isande natten. Ovanför dem syntes stjärnorna som skarpt lysande prickar i mörkret, och den trekvartsfulla månen gav ett starkt sken. De visas läger bestod av ett par dussin låga tält som stod hopträngda mindre än 100 steg från den plats där en av Ruidins stenlagda gator övergick i hård, sprucken lerjord och stenar. Månskuggorna förvandlade staden till sällsamma klippor och bergknallar. Tältflikarna var neddragna på alla tält och i luften blandades lukten av eldar och matlagning. De andra visa kom nästan dagligen hit för möten, men nätterna tillbringade dem hos sina egna septer. Många av dem sov till och med i Ruidin nu, men inte Bär. Närmare staden än så här hade Bär inte gått med på att komma. Om inte Rand hade varit där skulle hon säkerligen ha insisterat på att de skulle slå läger bland bergen. Egwen höll manteln tätt svept omkring sig med båda händerna och gick så snabbt hon kunde. Iskalla pustar letade sig in under mantelfollen varje gång hennes nakna ben sparkade upp en glipa. Coinde fick dra upp den vita kaftanen till knäna för att kunna hålla sitt försprång. Egwen hittade själv, men eftersom kvinnan hade blivit utskickad för att hämta henne skulle hon bli uppskrämd och kanske förnärmad om hon inte fick visa vägen. Egwen bet ihop tänderna för att de inte skulle skallra och önskade att Gaishan-kvinnan kunde springa istället. Ångtältet såg ut precis som de andra, lågt och brett, med flikarna neddragna hela vägen runt. Bortsett från att rökhålet var övertäckt. I närheten fanns en eld, nedbrunnen till glödande kol som spritts över en samling stenar stora som människohuvuden. Ljuset var för svagt för att man klart skulle kunna urskilja den lilla kullen invid ingången till tältet, men hon visste att den bestod av kvinnornas prydligt hopvikta kläder. Efter ett djupt andetag av den kalla luften sparkade hon hastigt av sig skorna, lät manteln falla till marken och nästan dök in i tältet. Ett kort ögonblick innan tältfliken föll igen bakom henne genomfors hon av kyla, men sedan slog den ångande hettan mot henne och täckte henne med en skinande hinna av svett innan hon ens hunnit sluta huttra. De tre visa som undervisade henne i drömvandring satt där, svettiga men obesvärade, med sitt midjelånga hår hängande i fuktiga slingor. Bär talade med Melaine, vars skönhet och gyllenröda hår stod i skarp kontrast mot den andra kvinnans läderartade hy och långa, vita lockar. Amys hår var också vitt, eller kanske bara så ljust gult att det verkade vitt, men hon såg inte gammal ut. Både hon och Melaine kunde leda kraften, en sällsynt gåva bland de visa, och hon hade något av Eichedernas tidlösa drag. Moraine, liten och späd bredvid de andra, såg också oberörd ut, trots att svettdropparna rann ner för hennes bleka, nakna kropp och fick det mörka håret att ligga klistrat mot gässan. Hennes majestätiska hållning var som en vägran att låtsas om att hon inte hade några kläder på sig. De visa använde tunna, böjda bronsredskap som kallades stera för att skrapa bort svetten och dagens smuts. Avienda hukade svettig bredvid den stora svarta grytan med heta, sotiga stenar som stod mitt i tältet. Med en stor tång flyttade hon försiktigt den sista sten från ett mindre kärl till den stora grytan. Sen stängde hon vatten på stenarna ur en kalebass, vilket fick ångan att tätna. Om hon lät ångan tunnas ut för mycket skulle hon få en skarp tillsägelse, om inte värre.
Nästa gång de visa samlades i ångtältet var det Egwens tur att sköta stenarna. Egwen satte sig försynt bredvid Per. Istället för flera lager mattor fanns här bara den steniga marken. Obehagligt varm, ojämn och fuktig. Och såg till sin förskräckelse att Evienda hade fått smaka på riset, och det är helt nyligen. När den unga älkvinnan försiktigt slog sig ner bredvid Egwen var hennes min lika hård som stenarna på marken, men likväl kunde hon inte låta bli att grimasera till. Detta hade Egwen inte väntat sig. De visa krävde hård disciplin, till och med hårdare än tornet, vilket inte var lite. Men Evienda kämpade med bister målmedvetenhet för att lära sig leda kraften. Hon kunde inte drömvandra, men den hängivenhet med vilken hon ägnade sig åt att tillägna sig alla de visas kunskaper kunde knappast vara mindre än den hon visat när hon lärde sig hantera vapnen som spjutjungfru. När hon hade bekänt att hon låtit Rand få veta att de visa bevakade hans drömmar hade hon visserligen fått tillbringa 3 dagar med att gräva hål nästan lika djupa som hon själv var lång och sedan fylla igen dem. Men det var en av de få felsteg Evienda hade gjort. Amys och de båda andra hade framhållit henne som ett mönster av ödmjuk lydnad och föredömlig tålmodighet för Egwen så många gånger att hon ville skrika, även om Evienda var hennes vän. Du tog min sann tid på dig att komma hit, sa Bear buttert, medan Egwen fortfarande försökte hitta något sätt att sitta bekvämt. Hennes röst var tunn och gäll, men med en kärna av stål. Hon fortsatte att skrapa armarna med sin stera. Jag ber om ursäkt, sa Egwen. Sådär ja, det borde vara tillräckligt ödmjukt. Bear fnös. På andra sidan drakmuren är du HD, men här är du fortfarande elev, och en elev sölar inte. När jag skickar efter Evienda eller skickar henne efter någonting så springer hon, om det så bara är en nål jag vill ha. Det skulle sannligen inte skada om du tog henne som förebild. Egwen rodnade och försökte låta undergiven. Jag ska försöka, Bear. Detta var första gången någon av dem visa hade jämfört henne med Evienda när de båda andra var närvarande. Hon sneglade på Evienda och fann till sin förvåning att hon såg tankfull ut. Ibland önskade hon att hennes nästan syster inte alltid uppträtt så exemplariskt. Flickan kommer att lära sig, Bear, eller så gör hon det inte, sa Melaine med irriterad röst. Du kan undervisa henne i raskhet senare, om hon fortfarande behöver det då. Melaine var inte mer än 12 år äldre än Evienda och lät för det mesta som om det satt en kardborre och skavde under hennes kjol. Hon kanske hade satt sig på en vass sten. I så fall skulle hon inte flytta på sig. Hon skulle förvänta sig att stenen gjorde det. Jag upprepar, Moraine säger det. Ale-folket följer han som kommer med gryningen, inte vita tornet. Uppenbarligen var det meningen att Egwen skulle förstå vad de talade om under samtalets gång. Det kan hända, sa Amys med uttryckslös röst, att ale-folket åter ska tjäna Aesirdena. Men den tiden är ännu inte kommen, Moraine säger det. Hon fortsatte skrapa sin hud medan hon lugnt betraktade Aesirden. Den tiden skulle komma, det visste Egwen. Nu när Moraine visste att vissa av de visa kunde leda kraften. Det skulle komma Aesir till öknen för att leta efter flickor som de kunde undervisa. Och förmodligen skulle de insistera på att ta med sig alla visa som hade förmågan till tornet. Ett tag hade hon varit orolig för att de visa skulle bli kursade och hunsade, ivägsläpade vare sig de ville eller ej. Aesirdena lät aldrig en kvinna som kunde leda kraften vara i fred utanför tornet någon längre tid. Hon var inte längre orolig, fast de visa själva tycktes vara det. Amys och Melaine kunde mäta sin vilja med vilken Aesirdena som helst, vilket de visade varje dag med Moraine. Bear skulle förmodligen kunna få Joan Sange att göra krumsprång, och Bear kunde inte ens leda kraften. Bear var ändå inte den av de visa som var mest hårdnackad. Den positionen innehades av en ännu äldre kvinna, Surile, av Jarasept i Sharins klan. Den visa från Chandras boplats ledde kraften sämre än de flesta noviser. Men när hon behövde något uträttat kunde hon lika gärna skicka en annan av de visa som en Guy Shine. Och de lydde. Nej, Egwen behövde sannligen inte vara rädd för att de visa skulle bli hunsade. Det är förståeligt att du vill att era riken ska skonas, sköt Bear in. Men Randall Thor ämnar uppenbarligen inte leda oss i en straffexpedition. Ingen som underkastar sig han som kommer med gryningen och ale kommer att bli skadad. Så det var vad det handlade om, naturligtvis. Jag tänker inte bara på att skona liv eller riken. Moraine strök svetten ur pannan med ett finger, vilket hon lyckades få till en drottninglik gest. Men hennes röst var nästan lika spänd som Elaines. Om ni tillåter detta kommer följden att bli en katastrof. Planer utlagda under många år är på väg att förverkligas, och han tänker till inte att göra allt sammans. Vita tornets planer, sa Amis med så len röst att det kunde ha varit ett instämmande. Dessa planer har ingenting med oss att göra. Vi, och de andra visa, måste ta ställning till vad som är rätt för Ale-folket. Vi ska se till att Ale gör vad som är bäst för Ale. Egwen undrade vad klanhövdingarna skulle säga om detta. För all del klagade de ofta på att de visa blandade sig i sånt som de inte hade med att göra, så det kanske inte skulle komma som någon överraskning. Hövdingarna föreföll alla vara viljestarka, intelligenta män. Men mot de visa stod de sig förmodligen lika slätt som byrådet gjorde mot kvinnorådet hemma i Monswall. Den här gången hade emellertid Moraine rätt. Amrand, började hon, men Bear avbröt henne bryskt. Vi ska höra vad du har att säga senare, barn. Din kunskap om Rand Althor är värdefull. Men du måste tiga och lyssna tills du blir tillsagd att tala. Och se inte så trumpen ut om du inte vill ha en dos blåtaggste. Egwen grimaserade. De visa respekterade Aesir, även om det var en respekt mellan likar. Men för en elev fanns det inte mycket respekt att vänta. Inte ens när de trodde att hon var Aesir. Hon höll emellertid tyst. Bear skulle mycket väl kunna skicka iväg henne att själv hämta örterna och laga till det otroligt bäskathet. Brygden hade ingen som helst verkan, utom som bot för tjurighet, trilskhet, eller vad nu de visa misshagades av, och detta enbart genom smaken. Evienda gav henne en tröstande klapp på armen. Så ni tror inte att det blir en katastrof även för Ale-folket? Det måste ha varit svårt att låta sval som en vinterfors när man blänkte av svett från topp till tå, men Moraine lyckades utan synbar ansträngning. Det kommer att bli som Ale-kriget ännu en gång. Ni kommer att dräpa, bränna och plundra precis som då och fortsätta tills varenda man och varenda kvinna vänt sig mot er. Vi har rätt till femtedelen, Aesir, sa Melaine och kastade bak det långa håret på ryggen så att hon kunde dra sin stera över axelns mjuka hud. Hennes hår glänste likt silke trots att ångan hade gjort det tungt och fuktigt. Inte ens från trädmördarna tog vi mer. Den blick som hon gav Moraine var menande i all sin mildhet. De visste att hon kom från Carhain. Era kungar och drottningar tar ut lika mycket i skatter. Och när rikerna vänder sig mot er, frågade Moraine. Under Ale-kriget enades rikerna och drev er tillbaka. Det kan hända igen. Det kommer att hända, med stor blodspillan på båda sidor. Ingen av oss fruktar döden, Aesir, sa Amis med ett vänligt leende, som om hon förklarade någonting för ett barn. Livet är en dröm och vi måste alla vakna innan vi kan drömma igen. Dessutom var det bara fyra klaner som korsade drakmuren under Janduin. Sex är redan här och du säger att Randall Thor ämnar ta med sig alla klanerna. Enligt Ruidins profetia ska han krossa oss.
Hettan i Melains blick kunde bero på Moraine eller på att hon inte var fullt så resignerad som hon lät. Vad spelar det för roll om det sker här eller på andra sidan drakmuren? Ni kommer att beröva honom stödet från alla riken väster om drakmuren, sa Moraine. Hon såg lika behärskad ut som alltid, men hennes röst hade en skärpa som antydde att hon kunde bita sönder en sten. Han måste ha deras stöd. Han har Eilrikets stöd, sa Bär med sin tunna, obevekliga röst. Hon underströk sina ord genom att gestikulera med den smäckra metallskrapan. Aldrig förut har klanerna enats till ett rike, men nu förmår han oss att göra det. Vi kommer inte att hjälpa dig att påverka honom i denna fråga, Moraine Shade, tillade Amish precis lika bestämt. Du kan gå nu, HD, om du så önskar, sa Bear. Vi har diskuterat det som du ville dryfta, så långt som vi ämnar göra det i natt. Det var hövligt formulerat, men innebörden var en befallning åt Moraine att gå. Jag lämnar er nu, svarade Moraine, åter med fullkomligt lugn röst. Hon lät som om det var hennes eget förslag, hennes val. Vid det här laget hade hon vant sig vid att de visa visade att de inte underställde sig Vita tornets myndighet. Jag har andra ärenden att ta hand om. Det var säkert helt riktigt. Förmodligen var det någonting som hade med Rand att göra. Egwen visste bättre än att fråga. Om Moraine ville att hon skulle veta skulle hon berätta det, och om inte... Om inte skulle hon bli serverad en liten undanglidande portion av det som Eishager använde istället för lögner, såvida inte Moraine helt enkelt sa att det inte var hennes angelägenhet. Moraine visste att Egwen Shade av gröna aja var en bluff. Hon lät lögnen passera då andra var närvarande, men annars satte hon Egwen på plats när helst det behagade henne. Så snart Moraine hade lämnat dem, följd av en pust av kall luft, sa Amish. Avienda, servera teet. Den unga elkvinnan hajade förskräckt till och öppnade munnen två gånger innan hon fick fram ett matt. Jag måste brygga det först. Med dessa ord hastade hon ut ur tältet på alla fyra. En ny fläkt utifrån fick ångan att skingras något. De visa utbytte blickar som var nästan lika överraskade som Aviendas och Egwens. Avienda utförde alltid även de tyngsta sysslor med stor effektivitet, om än inte alltid med god min. Det måste sannligen vara någonting som bekymrade henne om hon glömde bort en så enkel sak som att koka te. De visa ville alltid ha te. Mer ånga, flicka, sa Melaine. Egwen insåg att det var hon själv som avsågs nu när Avienda var ute. Hon skyndade sig att stänka mer vatten på stenarna samtidigt som hon ledde kraften för att värma både stenarna och grytan ytterligare tills hon hörde hur stenarna sprack och grytan strålade ut värme som en smältugn. Må så vara att elkvinnorna var vana vid att på ett ögonblick förflytta sig från stekande hetta till isande köld, men det var inte hon. Tjocka, heta moln av vattenånga böljade upp och fyllde tältet. Amish nickade gillande. Hon och Melaine kunde naturligtvis se Shaidars glöd kring Egwen, fast hon inte såg den själv. Melaine fortsatte bara att skrapa med sin stera. Hon släppte kontakten med urkällan, satte sig ner och böjde sig mot Bear för att viska, har Avienda gjort någonting väldigt orätt? Hon visste hur Avienda skulle ta det, men såg inga skäl att förutmjuka henne inför de andra, ens när hon inte var där. Några sådana samvetsbetänkligheter hade inte Bär. Hennes ränder, menar du, sa hon i normal samtalston. Hon kom till mig och sa att hon hade ljugit två gånger idag, men ville inte tala om vad det rört sig om eller för vem. Det var förstås hennes egen angelägenhet, så länge hon inte ljög för någon av oss visa. Men hon hävdade att hennes heder krävde att Cho måste utmätas. Bad hon dig att, flämtade Egwen, men lyckades inte avsluta meningen. Bär nickade, som om det inte alls var något särskilt märkvärdigt. Jag gav henne några extra rapp för att hon besvärat mig med det. Om det handlade om G var det inte till mig hon hade sina förpliktelser.
Förmodligen var hennes så kallade lögner någonting som ingen annan än en far Darius May skulle bekymra sig för. Spjutjungfrur, till och med före detta spjutjungfrur, är ibland lika petiga som män. Amy gav henne en sval blick som skar genom den täta ångan. Precis som Evian hade Amy varit far Darius May innan hon blev en av de visa. Egwen hade aldrig träffat någon ale som inte var petig med G. Eto, i varje fall som hon såg det. Men detta, de var fullständigt galna, allihop. Bear hade tydligen redan skjutit bort alla tankar på Avienda. Det finns fler förvillade i det trefaldiga landet än jag någonsin kan minnas har varit här, sa hon utan att rikta sig till någon särskild. Förvillade. Det var vad Ale alltid hade kallat knåparna, tror jag fan. De flyr undan bekymren på andra sidan drakmuren. Melains röst hade en tydligt hånfull ton. Jag har hört, sa Amy ströjande, att vissa av dem som flyr efter missmodet har gått till de förvillade och bett att få sälla sig till dem. En lång tystnad följde. De visste numera att Tuathan hade samma förfäder som de själva, att de hade brutit sig loss innan Ale-folket korsade världsryggen och kom till öknen. Men om något hade kunskapen om detta bara ökat deras motvilja. Han för med sig förändringar, viskade Melaine med sträv röst ut i ångtöcknet. Jag trodde att ni hade förlikat er med de förändringar han kommer med, sa Egwen med en röst fylld av medkänsla. Det måste vara tungt att få hela sitt liv ställt på ända. Hon var halvt beredd på att någon skulle säga åt henne att tiga igen, men det skedde inte. Förlikat oss, sa Bear, som om hon smakade på ordet. Låt oss snarare säga att vi uthärdar dem så gott vi kan. Han förändrar allting, sa Amys bekymrad. Ruidin, de förvillade. Missmodet. Och att yppa det som inte skulle yppas. För de visa och alla andra ale för den delen var det fortfarande svårt att tala om detta. Jungfrorna skockas kring honom som om de vore skyldiga honom mer än sina egna klaner, tillade Bear. För första gången någonsin har de låtit en man träda in under ett av sina tak. Det såg ut som om Amys tänkte säga någonting, men det hon visste om far Darius Mays inre angelägenheter delade hon bara med dem som själva var eller hade varit spjutjungfrur. Hövdingarna lyssnar inte längre på oss som förr, muttrade Melaine. Åh, de frågar oss för all del om råd som alltid. Fullständigt svagsinta har de inte blivit. Men Bell vill inte längre berätta vad han har sagt till Randall Thor eller vad Randall Thor har sagt till honom. Han säger att jag måste fråga Randall Thor, som säger åt mig att fråga Bell. Kar Akarn kan jag inte göra någonting åt, men Bell... Han har alltid varit en envis, irriterande kar. Men nu har han passerat alla gränser. Ibland vill jag slå honom i huvudet med en påk.